Tidigare skolanställd smygfilmade elever hade amatörstudio vid köksbordet. Mannen filmade elever på Engelska skolan i Karlstad under 8 års tid. Han manipulerade bilderna och spred dem i barnpornografiska forum på nätet. Nu har han åtalats för grovt barnpornografibrott mot 166 flickor. Jag heter Åsa Asplid och är numera grävreporter på NVT. Idag har jag inte med mig min vanliga parhäst Nicole, utan min kollega Viktor Sundmark är med här för första gången i NVT Krim. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, och idag så ska vi ju prata om den stora barnpornografiskandalen på Engelska skolan i Karlstad. Det är ganska exakt 1 år sedan polisen i Värmland började utreda de här brotten, och både du och jag, Viktor, har ju jobbat väldigt mycket med att bevaka den här utredningen ända sedan den började.
Ja, verkligen.
Den här åtalade mannen, han arbetade på Engelska skolan fram till 24 april förra året. Han greps tidigt på morgonen den 25 april. Vi fick ju kännedom om det här i början på maj var det. Och uppgifterna slog ju ner mer eller mindre som en bomb i Karlstad. Kan du ta oss tillbaka till de här dagarna när de här uppgifterna var helt nya, Viktor? Hur var det?
Det var ju som du sa, det slog ju verkligen ner som en bomb. Vi fick ju veta om att den här skolanställde var misstänkt för de här brotten, men vi visste egentligen ingenting mer än så. Och det, liksom, det uppdagades ju mer och mer, och vi jobbade jättemycket med dig och jag för att få fram liksom konkret info vad som hade hänt. Det var ju locket på från skolan och sådär, men det kom ju fram sagt som säkert att det var en anställd som hade jobbat där i flera år, och att det fanns ett gediget eller ett väldigt stort material som material om man kunde klassa som barnpornografi då. Men som sagt, detaljerna var ju väldigt sparsamma till en början.
I det skedet hade vi väl aldrig kunnat föreställa oss att det var så många som 166 elever som var brottsutsatta.
Nej, verkligen inte. Och vi misstänkte både du och jag till en början att det skulle bli något stort, men inte alls så här stort. Men det var att det var ett krisbolag som var inkopplat och sådär. Men att det skulle växa till en sån här härva har ju, det var ju, kunde man inte alls se sig framför sig.
Nej, det var ju väldigt många föräldrar som var otroligt upprörda när de här uppgifterna kom fram. Framförallt för att de visste ingenting om det här förrän vi skrev om det i tidningen.
Nej, precis. Det var ju väldigt arga och besvikna föräldrar till den här på den här skolan som hade sina elever där eller haft det tidigare. Och man kan väl dela upp deras ilska i som två led. För ett del var ju, många var arga på hur skolan hanterade, alltså den direkta kommunikationen internt och externt, vad som hade hänt och inte hade hänt, och att man behövde läsa i tidningen och sådär. Men sen fanns det ju väldigt många föräldrar som än idag är arga på hur skolan hanterat just den här misstänkte mannen då, för att de inte hade kunnat stoppa det här i tid. Det är ju deras främsta kritik.
Mm. Det var ju många elever när vi pratade med dem där som förklarade att de hade tyckt att den här mannen var lite skum under längre tid. Vad sa eleverna?
Både elever och föräldrar hade ju liksom höjt sina varningsflaggor kring den här mannen och pratat om att han var just skum och att det var ett beteende som han hade anmärkt på. Och jag kommer ihåg att jag pratade med en mamma som sa lite mer eller mindre slarvigt uttryckt att alla visste att han var pedofil. Att det liksom det fanns det ryktet om honom. Att som sagt, det var något som inte stod ställt till och att eleven inte skulle se trygga med han, helt enkelt.
Och mycket av att de här ryktet hade kommit till svang var ju, det fanns ju även misstankar mot honom sedan några år tidigare. Vad handlade det om?
Det var ju en utredning om sexuellt ofredande som kom ju tillbaka i samband med den här händelsen att det hade hänt. Och det var ju att han hade uttryckt sig ganska så, jag ska säga, inte så speciellt bra gentemot yngre elever. Och det framförallt var ju mot en flicka som vi berättade ännu mer om, där han hade suttit nära henne och sagt olämpliga saker som till exempel: är du en doktor? Du kanske kan hjälpa mig för jag har ont här, hade han sagt, sen tagit på sitt könsorgan. Och sådana där saker som, ja, det blev ju väldigt anmärkningsvärt, speciellt i samband med de här händelserna då.
Mm, och det polisanmäldes även när det hände väl?
Det polisanmäldes och det la ju sedan ner den utredningen. Men det gick också vidare till diskrimineringsombudsmannen som sen kom fram med en annan slutsats.
Och som vi då redan har nämnt här, många elever var kritiska mot skolan och deras agerande. Vad sa skolan de här första dagarna när brotten blev kända?
Ingenting, kan man säga till en början. Det var ju locket på något så otroligt. Alltså de hade svårt att få kontakt med, hänvisade till sin presstalesperson, alltså Engelska skolan-koncernen, som också var helt omöjlig att få tag på. Sen fanns det ju en person som blev liksom framputtad, som var i det här krisledningsbolaget då, som hjälpte till skolan. Men den kunde inte heller säga så mycket och hänvisade till att det var ett liksom, känsligt ärende. Så att det var ju väldigt svårt att få reda på liksom hur skolans representanter, som vi ville intervjua, tyckte om vad som hade hänt. För vi visste ju ingenting, som sagt, i början. Jag kommer ihåg att vi skrev om att vi fick tag på hur rektorn hade uttryckt sig under en aulasamling. För vi ville veta hur rektorn Brian Tusek tyckte om det här. Och det vi fick var hur han hade sagt till eleverna på dagen. Men ingen kontakt själva till media, helt enkelt.
Nej, jag kommer ihåg att många föräldrar vidarebefordrade ju mejl till oss som gick ut till föräldrarna från rektor.
Ja, det var ju ett gigantiskt flöde av information till oss från föräldrar och annat. Där man liksom hade, och det var ju så vi fick sakta men säkert reda på vad som hade hänt. Alltså, till sagt, i början hade vi ingen aning om vilket material det var. Vad hade den här skolanställda gjort? Men det berättade ju sen skolan till vårdnadshavare i mejl. Till vårdnadshavarna, men inte till oss. Men vi fick reda på det via de här mejlen då. Så att det var ju, som sagt, väldigt svårt att få kontakt med skolan direkt. Det tog ju flera månader innan vi fick det egentligen.
Skolan valde ju att tillsätta en extern utredning av sitt eget agerande så småningom. Den blev ju klar mitt under sommarlovet. Vad stod det i den?
Den här utredningen kom ju till efter att de här vårdnadshavarna som vi pratade om var ju så extremt arga och besvikna, och de har riktat ju avgångskrav mot ledningen väldigt snabbt in i processen. Så det tror jag hjälpte till att skolan tillsatte den här externa utredningen, och den kom ju, de berättade om den på våren och sen kom den mitt i sommaren. Och jag har inte sett utredningen. Jag har ju bara sett ett utsnitt av den i ett pressmeddelande, mer eller mindre. Och där kom de ju fram till att de här grova brotten inte hade gått att hitta tidigare. Det var ju deras slutsats. Men sen kom de också fram till att den här incidenten vi pratade om tidigare, den här sexuellt ofredande, att just de där händelserna kunde ha utretts bättre.
I samband med att utredningen blev klar, då valde ju rektor Brian Tusek att för första gången då faktiskt uttala sig om det som hade hänt. Du fick ju en exklusiv intervju med honom. Jag tror att det kan vara den enda intervjun som har gjorts med honom hittills. Vad sa han där?
Det var ju i samband med att den här utredningen blev offentlig, blev fel ord, men att de publicerade pressmeddelandet med slutsatserna som de erbjöd intervju med honom. Och han berättade väl, liksom, han körde på grejen att han kände sig lurad. Att liksom den här, han hade ingen aning om att det hade skett. Hade det skett, han hade stoppat det. Och att var väldigt besviken över hur, alltså att han behöver vara skolledare som behöver hantera en sån här sak. Och tycker synd om eleverna och vårdnadshavare. Så han körde, det var ju den taken på intervjun hade ju han, helt enkelt.
Och det här att många föräldrar tyckte att han skulle avgå, hade han någon åsikt om det?
Nej, alltså, jag tror inte, han köper inte den bilden att de här föräldrarna tycker ju att de kunde stoppat den här skolanställda tidigare och därför de inte borde sitta kvar i sin roll, att de inte förtroende kvar för dem. Men medan då Brian Tusek och övriga skolledningen, alltså Engelska skolan, säger ju då att han inte har kunnat stoppa det här, och den där bilden delar ju inte de med varandra, föräldrarna och rektorn. Så att den sidan står han ju kvar på, men som sagt uttrycker en väldigt stor sympati och empati för de som har drabbats.
Den här externa utredningen var ju inte den enda utredning som gjordes, visade det sig. Utan det här krisföretaget som man hade kopplat in under de första dagarna när den här tidigare skolanställde greps av polisen. Det företaget gjorde ju även en egen utvärdering av vad som hände de här dramatiska inledande dagarna. Den fick ju du del utav. Vad stod det i den?
Ja, precis, den som vi har kallat en hemlig rapport. Den gav ju en annan bild, skulle jag säga. Alltså den pekade på hur skolledningen agerat, som du sa, just de här intensiva dagarna i början eller veckorna. Och där kunde man ju läsa hur ledningen anklagas för att försöka täppa till luckor i historien med efterhandskonstruktioner, och att det fanns en privat relation mellan rektorn och den dåvarande biträdande rektorn som försökt hållas hemlig inför krisledningen, och att det kunde vara problematiskt då. Så det fanns ju fler detaljer där satte hela det här händelseskedjan i ett helt annat ljus.
Där reagerade både föräldrar och en del anställda på skolan på innehållet i den utredningen.
Det gjorde ju föräldrar, och det för att många föräldrarna har ju lyft den kritiken tidigare och fick på något sätt en bekräftelse på att det var även fler som hade sett de här delarna som pekades på i rapporten då.
Samtidigt sen under hösten så pågick ju även själva brottsutredningen då. Den tidigare skolanställde mannen häktades ju redan i maj månad för de här brotten och satt häktad hela hösten. Man höll långa förhör med honom. Det tillkom fler och fler brottsoffer. Ytterligare en man blev misstänkt för brott i utredningen. Och sedan efter årsskiftet så var ju vi i kontakt med åklagare Marcus Nyman mer eller mindre varje vecka för...
Det växte ju, så att säga, målsägarna växte ju hela tiden, och det var ju liksom ett konstant utflöde därifrån.
Men besked om när åtal skulle komma sköts ju hela tiden framåt. Det blev senare och senare. Men sen kom det ju ett ganska oväntat besked i början på februari i år. Vad hände då?
Den här skolanställde då, han hade suttit i häktet sen i april när han blev gripen där. Men då släpptes han plötsligt. För till domstolen hävde då att det inte var proportionerligt längre att han skulle vara frihetsberövad. Och det här var ju så mycket annat till hela den här härvan. Någonting som många reagerade väldigt starkt på. Föräldrar var missnöjda med det. Åklagaren var missnöjda med det. Och även de målsägarbiträdet som har kommit in senare, Elisabeth Matsi Fritz, var ju jätteirriterad. Tyckte att det här var ett stötande beslut för alla barn som har drabbats i den här händelsen.
Mm.
Men sen kom ju åtalet, bara en och en halv en månad senare. 18 mars kom ju det till slut. Och det var ju en gigantisk förundersökning, och den har du ju grottat ner dig i, Åsa, och kollat i stort sett allt. Kan du inte berätta lite om hela den och framförallt om brotten vi inte visste då som vi vet nu? Hur började allt det här? Hur kom det till?
Vi fick ju reda på redan i början av den här utredningen att polisen hade fått information av polis i ett annat län, och det var på så vis man hade upptäckt att den här tidigare skolanställde då var misstänkt för grovt barnpornografibrott. Men här kom det ju fram mera detaljer om hur det hade skett. Och det var polisen på Hisingen utanför Göteborg. De hade beslagtagit en mobiltelefon i en helt annan brottsutredning och höll på att analysera det vad som fanns i den här telefonen. Då hittade man en länk till en fildelningssajt som heter Mega. Det är väl mycket material som befinner sig i gråzonen som delas på den här fildelningssajten. Så de klickade sig vidare på länken för att se vad det var för någonting, och hamnade mitt i ett jättestort material där de ser bilder på barn och unga flickor som då skildras på ett vis så att man uppfattar det här som sexuella bilder. Och i och med att de är så unga då så blir det barnpornografi av det. Det var utöver bilderna på barnen så var det även en okänd man på flera bilder som satt och onanerade. Och när man satt ihop de här två så bedömde man att det rörde sig om barnpornografi.
Men hur, för att om polisen i Göteborg kunde göra den här fynden, hur kunde man då koppla de här fynden, den här okända mannen och det som var man tror att man får brottslig verksamhet till då Karlstad?
Det visade sig att den här tidigare skolanställde hade gjort det honom det så småningom visade sig att det var då. Han hade begått ett antal misstag när han laddade upp allt det här brottsliga materialet på fildelningssajten. Och när polisen började närstudera flera av de här bilderna så hittade man ett fotografi där det fanns en plansch uppsatt på väggen i bakgrunden, och när man tittade närmare på den så såg man att det stod IES Karlstad på ett ställe på den här planschen, och när man googlade det så hamnade man på Internationella Engelska Skolan i Karlstad. Många av de här bilderna på flickorna var tagna utomhus. När man jämförde den utomhusmiljön som man hade på fotografierna med bilder på hur det såg ut runt Engelska skolan så kunde man ganska enkelt se att det troligen rörde sig om samma miljö som fotorna var tagna i. Sen hittade man även en annan bild i materialet. Där kunde man se den här okände mannen. Han hade riggat upp en kamera på något vis, att han var med i bilden fast bakifrån. Och då satt han framför en datorskärm. När man tittade närmare på datorskärmen så kunde man se högst upp i ena hörnet så stod det vem som var inloggad på datorn. Så där hade du förnamn, efternamn på en person. Dessutom så var personen inloggad på Dagens Nyheters nyhetssajt. Man kunde även se vad det var för namn som var inloggat där. Och det var samma namn då, både på dator och DN.se.
Man kunde koppla ihop det där, kan man säga.
Ja, men man gissade att namnen bekräftade varandra på något vis. Och när man då sen googlade på det här namnet så kunde man se att det fanns en anställd som hette så här på Internationella Engelska Skolan i Karlstad. Så det talade ju än mer för att det troligen var den här personen. Men man hade ju bara namn, man hade inget visuellt på personen, så att man faktiskt kunde få bekräftat att det troligen är den här personen.
Det kom sen, vad de hittade även det.
Ja, det gjorde de, för det visade sig ju att man hittade någon liten bildsekvens där han har filmat mot ett fönster, och då reflekteras han själv i fönsterrutan. Antagligen något som man inte alls har tänkt på själv då, men då fick man ändå en lite suddig men ändå någon slags porträttbild på personen som höll i kameran. Och när man då jämförde den med bilder som låg utlagda på Engelska Skolans hemsida på den här mannen, så kunde man se att det med största sannolikhet var samma person då.
Så det blev några avgörande misstag, kan man säga, för den här skolanställde som ledde polisen till honom.
Ja.
Men om man nu kunde, när polisen i Göteborg kunde identifiera den här mannen, den skolanställde på Engelska Skolan, hur var hände sen? För att det var inte de som kom hit och gjorde insatserna. Det var ju polisen i Värmland som hanterade utredningen mot.
De upprättade en polisanmälan. Så den gjordes 8 mars i år. Och då har man namngivit den misstänkta personen. Man ser att anmälan gäller barnpornografibrott. Och det står även att man tror att brottsplatsen är Engelska Skolan i Karlstad.
Men den här anmälan gjordes ju först 8 mars, men det tog ju typ 1,5 månad senare innan han blev gripen. Vad hände där?
Ja, vi vet ju inte exakt vad polisen gjorde under de här veckorna däremellan. Däremot så vet vi ju då, som sagt, att det de inte gjorde var att man åkte inte omedelbart och grep den här personen. Jag ställde frågan till åklagaren Marcus Nyman om varför det tog så lång tid innan gripandet skedde. Han hade väl inget klockrent svar på den frågan. Han förklarade att ärendet hamnade inte på åklagare förrän i början på april överhuvudtaget, så det gick nästan en månad innan det. Och sedan sa han att det tar i regel ganska lång tid att förbereda sådana här tillslag. Det kan bero på att man behöver ha rätt personer som arbetar med ärendet och sådana här saker. Men konsekvensen av det här blev ju i alla fall att den här tidigare skolanställde kunde fortsätta att begå brott i ytterligare 1,5 månads tid. Då. Han har ju själv sagt i förhör att han filmade ju skolflickor ända fram till dagen innan han greps av polisen.
Ja, och han filmade väl ganska ofta med det. Det var inte bara några punktinsatser då och då, utan det var väl en ganska kontinuerlig aktivitet han gjorde.
Ja, det var det. Sedan var ju själva filmandet utgör ju inte ett barnpornografibrott, utan det är ju sen när han då manipulerar bilderna som det blir barnpornografi utav det. Men han har ju ändå inhämtat material mer eller mindre dagligen, skulle jag tro.
Men oavsett vad som polisen gjorde eller inte gjorde under den här 1,5 månaden, så blev det ett gripande till slut. Hur gick det till? Och så?
Det var 3 poliser som åkte hem till mannens bostad i centrala Karlstad morgonen den 25 april. Tror de var där och knackade på dörren bara några minuter efter 7 på morgonen. Och den här mannen var nog ganska medveten på direkten vad det här handlade om. Som jag uppfattade så var det ingen dramatik alls, utan han följde med en av poliserna ner till polisbilen, och när de satt där så började han att prata på omedelbart mer eller mindre och erkände allt han hade gjort och förklarade vad han hade gjort i den omfattningen. Så polismannen som satt med honom bad honom mer eller mindre att liksom, du ska inte säga det här till mig nu, vänta med det här tills vi har ett riktigt förhör och du har en försvarsadvokat med dig. Så allting blir rätt och riktigt gjort. Samtidigt så var de två andra poliserna kvar uppe i mannens lägenhet. Det är en liten bostad. Han har ett rum och kök på, jag tror, 36 kvadratmeter eller någonting sånt.
Det var ju ingen normal etta han hade då. Och det var ju ganska mycket speciella saker de hittade, poliserna, när de var där. Kan du inte berätta lite mer om vad de hittade?
Nästan direkt när du öppnar ytterdörren så står du mer eller mindre i köket. Då. Det är bara en liten hall där som man ser ju in i köket. Och där kunde man ju se att han hade ju byggt upp som någon form av amatörstudio inne i köket. Det var flera stativ uppställda runt ett litet köksbord där du kunde då rigga upp en mobiltelefon i varje stativ så att man kunde filma från flera olika vinklar samtidigt. Sedan så fanns det ytterligare en del avancerad utrustning som hade med att skriva ut fotografier och datorer där du kunde manipulera bilder och sådant. Sen under sängen så hittade man även två, eller om det var tre, kartonger som var fulla med utskrivna foton på flickor som gick eller har gått på Engelska skolan.
Det var ett gigantiskt material de hittade helt enkelt.
Ja,
de hittade väl även sexleksaker tror jag var i.
Ja, det var en del sexleksaker.
Men har det framkommit några mer uppgifter om alltså hur den här anställda har liksom lyckats smygfilma elever så mycket under så många år?
Han har ju beskrivit i förhör bland annat att han till mångt och mycket har använt sin jobbmobil när han har gjort det här. Sen har han ju förklarat att han har hållit telefonen i ungefär höfthöjd och filmat och kunnat hålla den där lite diskret utan att, som han uppfattade då, att någon har märkt det. Och personal har väl inte alls lagt märke till det här. Sen är det ju mycket möjligt att elever kanske har noterat att han har betett sig underligt i och med att de ändå upplevde honom som lite märklig. Men sen har han även haft någon typ av program laddat till andra telefoner så att han har kunnat fjärrutlösa kameran. Han har ju verkligen satt sig in i det här och försökt göra...
Det var inget spontant helt enkelt.
Nej, utan han har ju verkligen engagerat sig i det här. Och han har ju även växt upp med en pappa som hade egen kamerabutik. Så foto, film och sånt har ju varit en del av hans liv jämt, och han är duktig på att hantera sånt här.
Du har tidigare beskrivit det som att han nästan blev besatt av filmandet i det stora hela.
Ja, det är så lite grann han har förklarat själv, att han fick väl mer eller mindre kickar av just att kunna leverera material. Så han har sagt att utöver att arbeta på Engelska skolan så ägnade han ju fritiden till i stort sett ingenting mer än att sitta hemma och klippa ihop filmer och redigera bilder och få det här till ett material som man sedan skickade upp på den här fildelningssajten så andra kunde ta del av det.
Just det, men om vi byter spår där med så brukar det talas om att många pedofiler söker sig medvetet till arbeten för att de är i kontakt med barn på de arbetsplatserna. Var det så även för den här mannen, eller hur är din bild där?
Nej, det var det inte. Han säger själv att han hade inte någon böjelse för barn eller ungdomar innan han började arbeta på Engelska skolan. Han sökte sig ju inte till skolan själv, utan han var arbetslös och Arbetsförmedlingen kontaktade honom och sa att det finns en tjänst på Engelska skolan. Vi tycker att du ska söka den, det borde passa dig. Så han gick dit och hade väl ingen större erfarenhet av den här typen av arbete, men, och blev nog själv ganska förvånad över att han fick tjänsten, men de var nöjda med honom. Och det var ju sedan då när han började jobba där som han började intressera sig för ungdomar. Jag tror att han säger själv att han började väl tycka att någon tjej i högstadiet var snygg och tog någon bild i hemlighet på henne. Och sedan så upptäckte han att det inte var någon som upptäckte det, och så har det här bara eskalerat utöver alla rimliga eller orimliga gränser.
Och det var ju så att det här var ett material som han tillskansade sig. Vi pratade om att det var ett gigantiskt material och att han lagt en lång tid på sig. Men det var inget material som var bara exklusivt för honom, utan det fanns väl andra med i bilden via den här fildelningssajten som tog del av det han redigerade fram.
Ja, han hade ju redan innan Engelska skolan börjat röra sig i den här typen av forum där man delar bilder med varandra. Tror jag. Han var tidigare, höll han på och mixtrade ihop samma typ av filmer som han har gjort nu, fastän han använde fotografier på olika kändisar istället för bilder på flickor. Och där hamnade han väl allt längre in i olika forum som diskuterar olika sexuella böjelser och sådär. Så när han istället började fota barn och skicka upp sådana bilder, så fick han kontakt med personer som också var intresserade av den här typen av sexuell läggning.
De bildade en liten chatt. Typ, eller?
Ja, det var liksom inte jättemånga han har delat med sig, utan det var en grupp, jag tror någonstans mellan 5 och 10 personer som han hade regelbunden kontakt med. Så att han drog igång som en liten gemensam chattgrupp för de här personerna. Det meddelandet när han startar chatten finns med i förundersökningen, och där har han liksom förklarat att här kan vi ha ett eget litet forum för att dela bilder på fina ladies och skriva om det till varandra. Så. Sen var det, jag skulle tippa på att 90% var det nog bara den här tidigare skolanställde som levererade bilder, och så kommenterade de andra på hans bilder ganska grova ordalag. Och de uppmuntrade honom ju hela tiden att
skaffa mer.
Ja, att skaffa mer. Och många gånger så var det nästan det kanske som drev honom. Han gick igång på att kunna vara den som levererade hela tiden nytt material. Därav den här liksom mer eller mindre besattheten av att ständigt filma.
Med tanke på den här chattgruppen då, och att det var ungefär 5-10 personer som deltog i hans, och tog del av hans material och skrev omdömen och sånt där. Innebär det att vi har ytterligare 5-10 misstänkta nu, eller hur ser det ut där?
Nej, det är inte. Det finns en misstänkt till. Det är en ganska känd lokalföretagare från Sundsvall som man då har lyckats identifiera. De andra personerna är inte identifierade. Och jag tror inte att den här tidigare skolanställde själv visste vilka de här personerna var. För alla döljer sig ju bakom konstiga e-mailadresser och hittar på alias och sånt där. Så att han har sagt i förhör att han tror att en av personerna bor i Västvärmland. En person tror han bor i Göteborg. En kanske i Östersund. Men någon närmare.
Det kan ju vara han i Göteborg som eventuellt polisen hittade.
Ja, det är mycket möjligt. Så. Men i det här åtalet så är det bara den tidigare skolanställde på Engelska skolan i Karlstad plus mannen från Sundsvall som är åtalade för brott.
Och han är också åtalad för grovt barnpornografibrott, va?
Ja, den. Han har ju även lagt upp en del bilder själv. Minimal mängd jämfört med vad mannen i Karlstad har levererat.
Och just den där Sundsvallsmannen som vi kan kalla honom då, han har ju varit lite i ropet det senaste.
Ja, han har väl skickat in ett brev till tingsrätten här ganska nyligen som du har tagit del av, Victor.
Ja, det var ett väldigt annorlunda och anonyma brev man ser från en sån brottsmisstänkt och väldigt formellt. Det var ju en lång skrivelse om där han gärna ville se att rättegången blev så snart som möjligt och inte skulle skjutas fram till hösten som det nu finns så mycket talar för att den gör. Och han var väl tydlig i det här brevet med att det var inte för hans egen skull utan det var för alla som han har varit med och orsakat lida och smärta för. Där han tydligt tar på sig ansvaret för allt dumt han har gjort men inte vill att någon mer ska lida längre än vad de behöver göra. Så att, ja, det framgick tydligt i det brevet vad han tyckte om saken om man säger så.
Mm, det är väldigt ovanligt, jag har aldrig sett något sånt brev från någon brottsåtalad person.
Nej, det var så långt och vad säger, formellt och korrekt också. Det var liksom, det fanns inte, det var väldigt tydligt på många sätt men det var nästan övertydligt. Kan man säga.
Jag läste det ju också efter att du hade tagit del av det. Det var nästan som man fick känsla av att han skrev det för att det skulle bli omskrivet i media, tyckte jag.
Man kan få den känslan, absolut.
Mm.
Men det här brevet eller inte då, vad händer nu? Alltså, det var ju tydligt att han ville se en tidigare rättegång, men när kommer vi se en rättegång, tror du?
Den kommer ju inte bli förrän i höst någon gång. När jag pratade med lagman Anders Domert i förra veckan, tror jag det var, då sa han att han hoppades att rättegången skulle bli tidig höst. Men allting är ganska oklart än. Det man kan säga är ju att beslutet att släppa den här tidigare skolanställde på fri fot har ju gjort att processen drar ut på tiden. Tingsrätten har ju, de måste prioritera mål där det finns personer som är frihetsberövade och de måste prioritera mål där misstänkta förövarna är unga, det vill säga under 21 år. I det här fallet så uppfylls ju inget av det kraven i och med att man inte har någon frihetsberövad längre. Så det gör ju att man, ja, det tar tid för det finns en hel massa andra mål som måste gå före och prioriteras.
Och då finns det ju en förståelse för varför just åklagaren var kritisk mot beslutet att och målsägandebiträde att de släppte honom på fri fot.
Ja, men verkligen. För hade det inte varit fallet så hade vi ju med största sannolikhet sett en rättegång troligen under april.
Det är väldigt stor skillnad för, särskilt för de som är drabbade då, att ja, ha de där månaderna.
Ja, nu har man ju sagt att man ska hålla någon form av förberedande möte under våren där man ska diskutera upplägget för rättegången och då ska alla olika parter vara med där, både domstolen, målsägarbiträde, försvarsadvokat, åklagare tror jag det är. Du har väl pratat med Marcus Nyman här idag senast om det här. Vad sa han om det då?
Det var inget nytt där, kan man väl sammanfatta det som. Inget möte planerat och inget möte har varit än. Så att som du säger så det mycket tydligt på att det kommer bli en senare rättegång snarare än tidigare.
Ja, och sen kommer man ju då även diskutera hur rättegången ska genomföras. För det är ju 166 målsägande och
många vill väl vara med.
Ja, Elisabeth Massifritz har flaggat för att majoriteten av hennes klienter vill vara med under förhandlingen. Och det finns ingen förhandlingssal i Värmlands tingsrätt som är så stor så att man kan hantera den mängden åhörare.
Hur gör man då? Kan man ha en annanstans eller hur löser man det rätt praktiskt? Eftersom det kommer bli, dels kommer det vara väldigt bevakat mål misstänker jag, men även då att det kommer röra många personer, framförallt målsägande.
Mm. Ja, ibland väljer man ju att ha det någon annanstans eller jag skulle gissa att man kanske gör så att man har åhörarrum så att ja, det blir väl antagligen den största salen på Värmlands tingsrätt att man håller förhandlingen där och när den salen är fylld av åhörarplatser så får andra sitta med i medhörningsrum att du kopplar upp videolänk i någon annan rättegångssal och så får man sitta där inne och följa rättegången på skärm.
Vi får väl se under våren här. Mm. Det kommer väl komma fram i alla fall. Även om inte rättegången blir nu i vår så kommer vi väl få mycket i alla fall klart hur det blir när hösten kommer.
Det hoppas jag verkligen.
Oj, nu ringer chefen här också.
Ja, hallå? Är min tur att handla till kontoret? Ja, visst, det gör jag på Coop. Nej, det behövs ingen kort. Det gör jag ju i appen där, vet du. Det kan du googla, Coops inköpstjänst, så ser du. Nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är görenkelt. Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på coop.se om vi vill det. Ja, hej då.
Upptäck fulladdade vintererbjudanden på Kia Sportage plug-in hybrid, en fyrhjulsdriven SUV och Kias populära familjekombi Kia Ceed Sportswagen plug-in hybrid. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
Kia, movement that inspires.
Vafa Bil, din bilaffär.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Då går vi över till veckans dom. Den handlar om TikTok-farmaceuten som vi pratade om i avsnitt 79. Det handlar om en farmaceut från Västvärmland som åtalades för synnerligen grovt narkotikabrott. Han har förfalskat recept och tagit ut stora mängder narkotika som han sedan har antingen sålt eller skickat till behövande i Syrien. Du har tagit del av den här domen, Viktor. Vad står i den?
Ja, det är tydligt med att han döms till 6,5 års fängelse. Och han döms på flera punkter. Han döms för att ha gjort sig skyldig till synnerligen grov narkotikabrott, grov urkundsförfalskning, grov bedrägeri, otrolöshet mot huvudman. Åklagaren menade på att han har ju tagit ut den här narkotikapreparaten för att sälja dem. Men han själv har ju då hävdat att han har gjort det för att ge det till behövande i Syrien. Men det finns ju inget i polisledningen som tyder på det, och tingsrätten köpte inte det resonemanget alls. Så att han erkände ju en del, men inte den omfattningen som åklagaren sa. Så att han dömdes ju helt enkelt mot sitt nekande, just att han har då även sålt den här preparaten.
Ja, det är ju ett väldigt långt fängelsestraff, så vi får väl se. Jag skulle ju gissa på att det blir överklagat till hovrätten.
Det får man ändå misstänka.
Det var allt från oss idag. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Det går bra att prenumerera på våran podd så att du inte missar nästa avsnitt. Och berätta gärna för en vän att vi finns. Vår Facebookgrupp heter NVT Krim. Där kan du diskutera podden och även komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om. Och det går såklart bra att mejla till asa.asplid@nvt.se eller till nicole@nvt.se. Jag heter Åsa Asplid och du har även hört min kollega Viktor Sunnemark. Klipper podden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.